Lotta Bromé på Mix Megapol.
Varmt välkommen in till oss denna onsdag. Dagens gäst är skådespelaren Peter Eggers, aktuell i Netflix succéserie Genombrottet och i musikalen Dear Evan Hansen. Dagen efter det största massmordet i svensk historia så ligger sorgen tung över Sverige. Men vem ska man tro på när rykten florerar? Kriminalkronikör Fredrik Sjösult finns med oss, liksom Niklas Svensson på plats i Örebro. Och dessutom får ni höra om ett av internets allra största mysterier. Det handlar om Cicada 3301. Jag säger som jag brukar. Redo, Kalle?
Jajamän.
Jeff?
Jajamän.
Och Janne?
Inte bara taggad utan äggad!
Ja, men då kör vi det. Varmt välkommen till Mix Megapol, Peter Eggers.
Tack så mycket.
När var du ute och gick senast, tror
du? Ute och promenera?
Mm.
Ja, men alltså, jag brukar ju gå ganska ofta faktiskt kvälls powerpromenader, men nu har jag haft så otroligt mycket att göra på senaste tiden, så att, ja, det var nog ett par veckor sedan.
Men den här gången som du har genombrottet,
ja,
hur mycket tränar du på den?
Ganska mycket. Alltså, då träffade jag Svenska Riksförbundet i gång. Det heter bara gång på svenska, vilket är tråkigt, för på engelska heter det race walking, och det är lite,
lite mer tufft.
Ja, men alltså, det låter lite coolare, tycker jag. Och de är ju såklart dead serious, som alla är som tävlar på och tränar på elitnivå. Mm. Så jag fick ett par grundlektioner av dem i hur man tänker runt ben och höft och sånt där. Och sen var jag ute i Nackareservatet och traskade på, helt enkelt.
Alltså, det ser ut att göra ont.
Nah.
Använder du andra muskler då än vad du gör i vanliga fall, när du går på normalt sätt?
Precis, man använder ju mycket underben, till skillnad från kanske mycket rumpa, mycket framsida vad för att skjuta ifrån med. Jag fick faktiskt ett sms från Jan Staff, som är den riktiga poliskommissarien som jag då gestaltar. Och så berömde han för serien och tyckte, vad fint, det var jättefint. Men du var lite stel i benen när du gick, tyckte han.
Ja, för han var verkligen gångare och hade varit med i OS.
Ja, oh ja. Han är, två gånger var han, tävlade han i OS, och är en riktig vinnarskalle. Ja. Ja.
Men du är spännande som skådespelare, för du går ju verkligen all in. Du har bott i skogen, du har sparat med Persbrandt, du går på märkliga dieter för att kunna göra rollen rättvisa.
Ja, men det är då det blir kul att verkligen, jag tror också att få någon form av fysisk utmaning som ingång till rollerna, det ger en liksom kämpaglöd att verkligen skalla sig in i det på något sätt. Och sen är det inte bara det fysiska, det är mycket mentalt också, men det fysiska är mer påtagligt för mig i alla fall.
Senaste samtalet med din fru?
Det hade jag igår kväll.
Ja, var det ett kul samtal?
Ja, men det var vi brukar docka in med varandra och fråga hur dagen har varit. Jag gjorde en provfilmning igår som gick helt magiskt bra. Så jag berättade om den, och så berättade hon om sitt arbete på kriminalvården. Och så ventilerar vi lite på båda hållen.
Ja, tittar man på din Instagram så hyllar du henne ganska ofta.
Nej, alltså, hon är fantastisk.
Och hur länge har ni varit gifta då?
Nej, men vi är ju inte gifta. Jag bara säger fru, för att jag tycker det känns så töntigt att vi inte är gifta. Så vi...
Men har du inte friat än då?
Jo, jag friade för, vad är det, 6 år sedan
och
kanske.
Och varför gifter ni er?
Därför att vi, ska vara helt ärlig.
Ja.
Därför att varje gång vi liksom bestämmer oss för att så här, nu tar vi tag i det här, så kommer vi fram till det oerhört svåra momentet med gästlistan. Och så tycker vi bara så här, fan, var går gränsen någonstans? Hur, vi vill bjuda alla, men vi vill också samtidigt inte bjuda alla. Och då, jag tror att vi ryggar ut ur det på det sättet. Men det ska bli av snart.
Härligt. Ja. Senaste gången du spöade Danny Saucedo,
ja,
när var det?
Vad var det då? Det var ju, kan det ha varit 10 år sedan kanske? 10-11 år sedan.
Vad var det där för kampsportsmatch som ni skulle göra?
Senaste och enda gången jag spöade honom, ska jag säga också.
Du trashtalkade honom ganska rejält i alla fall.
Ja, men det var ju faktiskt han som började. Men jag hakade på den här grejen. Han var ju med i någon radiogrej och tyckte och sa någonting. Så då ringde jag upp någon tidning och tjafsa tillbaka lite igen. Det var en kul grej.
Han borde ägna sig åt att ta selfies och kamma håret.
Exakt, det är det. Nej, Danny, han är en grym snubbe. Vi hade en rolig, det var en rolig match, fast det var inte roligt. För när man väl är i det så går man ju verkligen all in. Och det blev hårt och det sved. Men efter, Efter hade vi ett magiskt moment, för det här var sista matchen för kvällen. Klockan är typ 11 på kvällen. Vi är en våning upp på Café Opera i någon slags stor, på någon stor yta där det står en flygel. Och vi är ensamma i det här stora rummet och han... vi liksom plåstrar om oss själva på något sätt och byter om och liksom, ja, grattis till vinsten och tack för en god match. Och så vet jag, för en polare till mig, jag har jobbat med honom och skrivit musik med honom. Jag vet att han älskar Donny Hathaway, som jag också älskar. Så jag sa det, du gillar Donny Hathaway, va? Ja, jag älskar Donny Hathaway. Känner du igen den här låten? Och så satte jag mig vid flygen och så började jag spela intro till A Song For You. En av Donny Hathaways mest kända låtar.
Ja,
och då ställer han sig upp och så sjunger han. Och så går han liksom och sjunger sakta mot flygen. Så jag spelar hela låten. Han sjunger hela låten till sista tonen. Och sen skakar vi hand och gick vidare i livet.
Det är magic moment.
Verkligen, det var helt fantastiskt.
Har ni inte sett sen dess?
Tror inte det, men min fru satt bredvid honom på någon annan teaterföreställning som jag var med i. Och då sågs de i alla fall.
Ja. Men det är magiskt det att ni inte har sett sig efter det, tycker jag. Behåll det. Vilket ögonblick.
Ja, men kanske. Alltså, det är ett väldigt starkt ögonblick.
Ja. Ja. Men vad var det för kampsport ni körde?
Thai-boxning.
Håller du på med det fortfarande? Eller?
Nej, alltså, jag blev ju introducerad till thai-boxning av Rickard Nordstrand inför den här filmen som du syftade på, Hamilton med Persbrandt. Mm. Och då var ju svinkul att träna. Så det har jag hållit på till och från att träna i alla år egentligen.
Senaste gången du åkte båt?
Jo, det måste ha varit i somras när vi åkte med båten på landet, tror jag.
Är det en sån där träbåt eller?
Nej, tyvärr inte. Jag hade en träbåt en gång i tiden, men det är för mycket jobb.
Ja, det är mycket jobb. Vad är det som är skönt med att åka båt? Varför gillar du det?
Jag kan berätta exakt vad det är som är skönt med att åka båt. För att när man sitter i en båt så går det inte att vara någon annanstans än exakt på den där båten. Och då liksom per automatik så kopplar jag bort mobil och kopplar bort allt annat och bara finner mig i att vara här och nu ute på vattnet. Så fort man är på land, då dyker någon slags liten jävel upp på axeln som säger så här: ja, men du kanske ska hitta på det här istället, eller ska pilla på den där snickra, eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja. Ja. Ditt senaste pappaskämt?
Mitt senaste pappaskämt, det har jag hittat på själv, och det tycker många är väldigt dåligt. Det låter så här: vilken är den absolut coolaste frukten? Banan.
Kör du där med dina barn så?
Ja.
Banan. Ja, det är bra. Det är jättekul att du skrattar själv, men alltså, också.
Finns det något bättre än dåliga pappaskämt? Det är ju fan livets frukt. Alltså. Ja,
frukt var ordet. Ja. Senaste gången du var med i ett tv-spel? Horizon Forbidden West.
Ja, det var Horizon som nog var det senaste spelet, tror jag. Mm.
Och du förklarade för mig innan här vad du egentligen gör i de där. Det är inte så att du är röst, utan du är du. I någon scen som kommer sen i spelet.
Man skådespelar egentligen precis på samma process som man alltid gör. Och går in i en karaktär och funderar på vad den här situationen eller scenen handlar om. Men där och då så befinner vi oss i en kroppstrumpa med små reflexprickar på som massa sensorer plockar upp. Så att de spelar egentligen digitalt in våra kroppsrörelser in i animationens värld.
Så det är egentligen som ABBA när de gjorde hologram av sig själva, för de hade ju också så här reflexer,
ja,
på.
Exakt, jag tror att de till och med gjorde det i exakt samma studio som vi gjorde Horizon i.
Ja, spännande. Ja. Senaste musikalen som du älskade?
Den heter Dear Evan Hansen och den gör jag just nu på scenen på Intiman.
Vi ska snart prata mer givetvis om Dear Evan Hansen, musikalen som du är med i då. Men först har jag faktiskt en fråga från någon du kanske känner, är du med?
Ja.
Min fråga till Peter är: vad var din mest spelade låt på din Spotify Wrapped? Det undrar jag verkligen. Det känns som att det var någon rock kanske. Får känslan av det.
Det där var din son. Fabian Penje, sonen alltså. Ja, det är din son i genombrottet.
Just det.
Hans fråga.
Hans fråga är väldigt långt ifrån sanningen. Rock är inte min, mitt go-to. Det var mest lyssnade. Jo, men det är nog Donny Hathaway också, tror jag. Det är han går varm.
Du ska få en grej av mig. Du ska få en bild av mig och berätta för mig. Vad ser du?
Åh, vad fint. Ja, men här ser vi Peter, alltså jag, och Hanna Ahlström på en strand på Gotland under inspelningen av Skuggornas hus 1995, tror jag det var. Jättefin serie och jättefin upplevelse. Det var nog mitt första stora tv-jobb, Skuggornas hus, som regisserades av Micke Hovström, som sen gjorde Ondskan och massa Hollywood-grejer.
Det är 30 år sedan det där.
Är det så länge sedan?
Ja, det blir det. Ja. Om det var 95, så var det.
Ja, det var det. Ja. Det stämmer.
Vem var du då, om du tittar på dig själv?
Där, som vem Peter var då?
Ja, Hur gammal är du där på den här bilden?
Ja, men han är 14-15 typ. Jag gick i högstadiet ute i Jakobsberg. Ensam kille i en musikklass med 31 brudar och jag. Och gillade skådespeleri och flamsa och tramsa och lite sådär.
Visste du redan då att du ville bli skådespelare?
Nej, men alltså jag är född in i en skådespelarfamilj lite grann. Eller släkt egentligen. Så att där och då var det nog inte. Jag kan vara avundsjuk på folk som har haft en sån här epiphany. Att så här, oh shit, det där är mitt kall, det där måste jag bli. Så var det inte riktigt för mig. Det var nog mer att mamma frågade om jag ville gå på en provfilmning som hon hade hittat. På den tiden fanns ju inte internet, utan då var det DN eller olika tidningar som annonserade. Och sa, ja, absolut, jag går dit. Och så fick jag lite jobb och tyckte det var kul att träffa folk. Så jag fortsatte mer på den lusten.
Och om du jämför han där då, den unga,
ja,
på sitt första stora jobb,
ja,
med den du är idag,
ja,
och all erfarenhet.
Ja.
Hur har du förändrats? Vem är du som sitter mitt emot mig idag?
Tack och lov så har jag fått väldigt mycket bättre självkänsla än vad jag tror att 14-åriga Peter hade just då. Framförallt när det kommer till att liksom våga lita på kärlek och i en relation och att jag duger typ.
Vilken roll spelar det att du har slutat med alkohol? Du nämnde det när vi kom in.
Ja, det är jättestor roll.
Ja.
Alltså vilken resa det är. Det är något helt enormt. Det kom till en punkt för 8 år sedan när det bara inte höll längre. Jag hade blivit av med precis allt jag hade framför mig. Då var vi inte förlovade, men min relation, mina framtida barn, mina jobb och allting. Och jag behövde ett rejält wake-up call. Jag är väldigt tacksam för att jag lyckades liksom, ta till mig förståndet att jag behövde få hjälp.
Vad var det som gjorde att du förstod att du behövde hjälp?
Människor runt omkring mig som sa, nu räcker det. Det här håller inte längre.
Så det var liksom en intervention nästan? Då?
Ja, ja. Det var alldeles uppenbart att jag inte var en person som var en positiv kraft eller som var någon man kunde liksom, lita på och ha med att göra.
Var det svårt? Fick du hjälp eller hur?
Det var inte alls svårt. Jag fick hjälp. Jag gick till 12-stegsprogrammen och går där fortfarande. Så svårt var det inte. Däremot så sprang det ju ur en enorm desperation. Jag var ju fruktansvärt motiverad. Därför att jag skulle snart bli pappa och jag förstod att jag kommer inte kunna vara pappa. Och min pappa var aldrig närvarande och var en suput och frånvarande och allt det där. Och det har alltid varit mitt största mantra att inte upprepa liksom hans bana och skita i mina barn. Och jag insåg där och då att jag höll på att bli en sån person. Så det var en stark motivation för mig.
Och nu blir det aldrig mer? Det är bestämt?
Nej, mm. Alltså nu är det inte. Nu handlar inte det här om att vara nykter om en kamp och att jag saknar alkohol.
Nej.
Jag har 0,0,0 sug. Det rör mig inte i ryggen. Det är ungefär som, jag gillar inte bittermandel så jag är inte sugen på det. Utan nu handlar det mer om att hantera alla livets upp- och nedgångar och dödsfall och vad vet jag, när barnen flyttar hemifrån, när de blir äldre och allt sånt där.
Och inte bara skjuta åt sidan och ta en drink och känna att livet
exakt,
är okej här.
Exakt, och möta det och acceptera att livet har både solsken och regn så att säga.
Du sa att du föddes in i skådespelarfamilj. Vilka spelade i din familj?
Min mormor var skådis i Helsingborgs stadsteater, Birgit Eggers. Och min morbror Per Eggers är ju skådespelare. Min syster Maria Eggers var skådespelerska. Min mamma är skådespelerska, regissör. Och det fanns mycket folk. Och gjorde man inte det så gjorde man något annat i kultursfären. Typ.
Så du kunde egentligen inte bli något annat då?
Nej, det var väl lite så.
Det blev ingen epiphany utan det bara var så.
Ja, det bara blev så.
Och de andra är så här, ska du inte skaffa dig ett riktigt jobb? Men i din familj så var det okej att vara skådis från början.
Ja, 100%. Men det var snarare tvärtom att jag gjorde liksom nästan revolt mot att bli skådis när jag var kanske 20. Jag hade jobbat på Stadsteatern i 2-3 år och jag upptäckte att jag inte längre var den gulliga lilla pojken som var så duktig för att han var så liten. Då förstod jag att om jag ska fortsätta vara skådespelare så måste jag liksom göra det här på riktigt och inte bara råka få jobb utan faktiskt anstränga mig och skaffa mig en arbetsmetod och sådär.
Jag såg ju dig nu då i Genombrottet som har blivit en stor succé på Netflix. Och så helt plötsligt så dyker du upp i musikalen Dear Evan Hansen. Mm. Alltså du har många strängar på din liv.
Ja, jag har det. Ja.
Vad roligt ändå, för det är så otroligt olika saker, den här gående polisen och sen mannen du är på scen.
Hur, det är det verkligen.
Har du gjort många musikaler?
Nej, det här är min första musikalroll på riktigt i den bemärkelsen att jag har faktiskt ett eget, en egen sång och ett eget nummer, ja, som är liksom helt enkelt. Men jag har varit med i en musikal tidigare, Saturday Night Fever på Kina Teatern för några år sedan. Men det kom sig faktiskt av att jag träffade Vicky von der Lacken, en musikalproducent, på en lunch för 10 år sedan eller något sånt där. Och vågade säga till henne så här, fan, jag kanske vill testa musikal och så. Fick jag börja komma på lite auditions till roller jag då först inte fick. Så det tog en stund då. Och liksom äga upp till där jag är nu, i min första musikalroll. Jättekul.
Berätta om Dear Evan Hansen. Vad är det för musikal?
Jag brukar säga att det är en som en high school indie musikal typ. Jag tycker att den smakar lite som en typ av indiefilm som kom för 10-15 år sedan. Typ Juno eller Garden State eller något åt det hållet. Som liksom sätter fingret på hur ungdomar mår i high school, men hur nördarna inom citationstecken, de är inte så populära, barnen mår, och familjerna runt om.
Jag var på premiären, jag tycker den är strålande.
Vad kul.
Och jag tog med min dotter som är 18 och är väldigt intresserad av psykologi och så för henne var det ju liksom kul också.
Just det.
Den funkar ju för alla åldrar egentligen.
Jag tror det. Ja. Det verkar så på hur folk...
Och apropå det här med självkänsla och att lära sig tycka om sig själv och så vidare, som vi pratade lite om förut.
Precis.
Men det ska gå kort tid, varför då? Har ni andra saker för er, eller vad är det?
Oj, det är jag inte rätt person att svara på. Okay. Jag antar att det ligger i olika planeringar. Så här,
ja. Bra recensioner har du fått i alla fall.
Jättefina, ja. Och framförallt väldigt fina publikreaktioner.
Ja. Hur många gånger blir ni inropade? 6, tror jag.
Ja, någonting sånt där.
Är det så varje kväll?
Sluta räkna. Nej, men det är hittills, vi har bara spelat 4 föreställningar hittills, inräknat med premiären. Så hittills har det varit stående ovationer och väldigt bejublat varje gång, vilket är jättekul.
Tänk att göra riktig musikaldebut med det resultatet. Då.
Nej, men alltså, eller hur? Ja. Det är helt fantastiskt. Verkligen bra.
Alltså, vad gillar du bäst? Det går inte att säga, va? Stå på scen eller filma?
Nej, det är verkligen 2 helt olika saker. Alltså, ja. Och det beror också på hur och vem och vad man filmar för någonting. En viss typ av filmprocess kan tillåta att man har att man inte forcerar saker och bara låter känslorna uppstå när de uppstår. Därför att man kan klippa bort överflödet i efterhand. Men så är det inte på teater. Där måste liksom, där måste allt sitta när det sitter. Och ytterligare i musikal, som stora delar av musikalen går i musiken. Och den har sin puls och sitt beat. Så då, där finns det ännu mindre utrymme för att tycka att ja, men jag väntar, jag säger det här lite senare eller någonting sånt där.
Du har ju gjort succé i genombrottet på Netflix nyligen också då. Var du beredd på det här? På den stora succén?
Nej, det var jag inte. Därför att jag har lärt mig ganska tidigt att sluta förvänta mig och liksom fundera kring hur saker ska tas emot och sådär. Jag är så maktlös inför det, så det är ingen idé att ägna tid åt. Jag försöker tänka så lite som möjligt på det. Men det är enormt kul. Så att med det sagt så är det jättekul att läsa hur många... liksom, hur många länder den ligger låg och ligger etta i och hur många topp 10, otroligt många länder som har tagit den här till sig. Och det märker jag ju i min inbox på Instagram och i sociala medier, hur folk hör av sig från Kina, från Brasilien och från alla möjliga hörn i världen.
Mm. Alltså, vi har pratat om att du har spelat Danny Saucedo,
yep,
i thaiboxning, ja, och att du har spelat i många filmer, stått på scen, vet inte hur många gånger, sjunger. Ja. Finns det något du inte kan?
Rita.
Kan du inte det?
Nej, jag är helt värdelös på att skriva och rita.
På att skriva och rita?
Ja, men jag skriver som en riktig, riktig kråka. Alltså det går knappt att läsa. Jag kan inte läsa det själv ofta.
Men hur vet du att du inte kan rita?
Nej, men jag kan bara inte det. Alltså det är helt... Jag försöker med såna här tutorials, eller man säger, rita en häst i 3D. Men det blir värdelöst.
Ska jag få en 3D-printer då, så kommer den ut?
Kanske.
Ja. Ska du måla den sen? Så man gjorde, man har lite målade modeller.
Liksom. Ja, men, eller vad heter det? Kalligrafer heter det? När man lägger något på med ljus under. Sådär.
Ja. Det är kul. Så... Nu blir det Dear Evan Hansen. Du hade provfilmat för någonting som jag utgår från att du inte får prata om.
Nej, jag får inte prata om.
Nej. Men är det någonting du får prata om? Vad ska du göra härnäst? Som du får prata om?
Nej, men en grej får jag nog prata om. Jag ska spela in en trea av en dansk film i juni som heter De förbannade åren. Det vet jag att jag ska göra i juni. Men något annat är inte...
Har du varit med i den förut? Eller?
Ja, precis. Det finns en 1 och en 2. Så det här är den tredje filmen i en trilogi om... efterspelet från andra världskriget, vad som hände kring Danmark framförallt, för det är där den utspelar sig.
Och vem är du i den serien?
Där spelar jag en skånsk alltså en svensk industriherre kan man säga. Uh-huh. För att det här handlar väldigt mycket om hur det påverkade bönder och industrier och länderna sinsemellan.
Ja, men då ser vi fram emot det då.
Ja.
Och att du kommer tillbaka nästa gång du får prata om något nytt.
Ja, men det
för det
lär ju
bli något stort, tänker jag, Peter Eggers.
Ja.
Tack så mycket för att du kom hit, trevligt att ses.
Tack Lotta för att jag fick komma, jättekul.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Det är dagen efter det största massmordet i svensk historia. Skolskjutningen igår i Örebro har lagt ett täcke av sorg över Sverige. Och samtidigt så spekuleras det i sociala medier, på Instagram, TikTok och Flashback om motiv. Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Du, hur ska man egentligen navigera i detta informationsflöde som vi befinner oss i just nu?
Det är väldigt svårt med tanke på att vi vet ju ingenting om motivbilden bakom den här skolskjutningen i Örebro. Och det gör ju att det blir väldigt mycket spekulationer. Polisen säger att det finns många falska rykten ute, men andra sidan säger ju inte polisen heller vad är det som egentligen ligger bakom. Och så länge de inte gör det så kommer den här förfärliga platsen som det är i de här sammanhangen i internet att överhopas av massa dumma, konstiga konspirationsteorier som också då kan vara väldigt farliga eftersom det kan hetsa.
Vad var det igår som gjorde att du liksom hajade till och förstod att det här är på riktigt, det här är något allvarligt?
Nej, men det finns en formulering som används av polisen och det kallas för PDV, alltså pågående dödligt våld. Här har vi en person på plats som har som mål att döda så många som möjligt på så kort tid som möjligt för att han vet att snart kommer han konfronteras av polis. Och när man pratar om PDV, det här är ju någonting som skolor har övat på, hur ska man hantera det här i en sån här situation? Men det är ju ganska hemskt ändå att ha den typen av övningar. Man övar så kallade inrymningar, det har liksom blivit en del av det svenska språket, vilket också är ganska förskräckligt. Liksom. När det här går ut på polisradion att det här är pågående dödligt våld, och när jag då fick höra att men det här klassas som pågående dödligt våld, då är det någonting som isar till in, då vet man att det är riktigt, riktigt, riktigt illa.
Man har ju hållit presskonferenser då flera gånger, polisen, men det känns som att de vet mer än vad de säger. Varför väljer man att inte berätta allt i nuläget?
Men så är det ju. Det kommer ju en del frågor om, ja, men har den här personen haft kontakt med psykiatrin, alltså gärningsmannen då som numera är död? Det tror jag att de har tagit reda på, men de duckar de frågorna. Det kommer också fråga om han hade en vapenlicens eller hur kan han ha ett vapen då som kunde döda så här många på så kort tid. Det duckar man också, det är lite konstigt. Det där är ju en enkel slagning i polisens register, så det är klart att man vet, det kan man inte säga att man inte i nuläget vet. Och det kom ju också igår uppgifter på första pressträffen som gjorde att man kanske inte fick jättestort förtroende för polisens informationsgivning när man talar om att det handlar om mordförsök och att man hade ett antal skadade på sjukhus, men man talar inte klarspråk om att det faktiskt låg 10 stycken döda inne i skolan.
Det blev ju en chock för många. Presskonferensen som var vid 18-tiden när man sa att vi har 10-talet döda.
Ja, men samtidigt måste du, då är det återigen den här miljön med sociala medier och så. Det fanns ju väldigt många klipp ute redan då där man förstod att det här handlade om döda personer. Man såg döda personer utanför skolan och då anade man också men vad finns inne i skolan. Det var sånt som ungdomar och andra såg på. Samtidigt så hörde de vad polisen sa. Det här gick ju liksom inte ihop och då är det frågan vem ska man lita på? Då är det de här som sprider de här grejerna på sociala medier eller är det polisen? Och där kommer ju polisen i en liten konstig situation.
Vad vet vi då i nuläget?
Vi vet ju att det varit just en PDV-situation på skolan, att han på kort tid har skjutit väldigt många personer. Han verkar ha varit väldigt målinriktad. Det är 10 döda, men och då kan man ju nästan säga att det var bara en 4-5 skadade. Det tyder ju på att han verkligen varit motiverad, att han inte skjutit hejvilt utan han har skjutit för att döda. Vi vet att han har konfronterats av polis. Då har han kastat någon form av rökgranat att döma av den informationen som vi har. För vi vet att poliser har skadats av rök i samband med detta. Det tyder också på att han varit förberedd på den här poliskonfrontationen. Det har skjutits mellan polis och honom och senare har han då hittats död. Det är vad vi vet om det som hände på platsen.
Vad har du för tips till den som följer det här nu då? Hur ska man tänka om det man läser och var man läser?
Det är klart att om du läser i etablerade medier, Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter eller om du lyssnar på radio eller tittar på tv, vi släpper ju inte ut den här typen av overifierade uppgifter som du kan mötas av om du går in på sociala medier, Instagram och alla de här kontorna. Där ska man börja navigera och sen måste man ändå ha förståelse också för att polisen säger inte allting i nuläget, och det måste man värdera. Man måste tänka en gång till vad det är de säger. Det är väldigt tydligt att de har inget motiv. Nu säger de, i dagsläget kan de inte gå ut med något. Men det betyder ju också att det där läget kan ju ha ändrats om en timme eller två eller en dag eller en vecka.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Det är ett av internets största mysterium som Jonathan Lundberg har djupdykt i. Berätta, vad det är, vem är, vilka är Cicada 3301?
Ja, det är 10 000 kronors frågan. Så det här är ett mysterium som tar sin början 2012. Det dyker upp en organisation på internet som kallar sig för 3301 och säger att de söker efter högintelligenta individer, och för att hitta dem har de organiserat ett test. Och människor börjar följa det här spåret. De dras in i en värld av hemliga koder. En väg som leder ner i internets katakomber, det som brukar kallas för darknet. Gåtor, dolda i medeltida litteratur, musik som ingen hört förut. Och sen börjar ledtrådar dyka upp i den fysiska världen, utspridda över hela jordklotet. Och de som först lyckas knäcka där verkar försvinna. Och än idag så vet ingen vad det här handlar om, vem som låg bakom det. Men det är så allting börjar i alla fall, det här som har blivit internets största mysterium.
Ja, du har kallat det för internets svar på Da Vinci-koden.
Ja, så ser jag det verkligen. Och det har blivit den här stora mytomspunna historien. Det finns en YouTube-dokumentär om det som gjorde av en svensk YouTuber som heter Lemino, som har 35 miljoner visningar. Så inom internetkulturen har det här verkligen blivit en stöttesten. Vad handlade detta om? Och det pågick inte bara 2012, utan det här upprepades sen 2013, 2014, och sen gick den här gruppen själv under jorden.
Grejen med det där är ju att cikador, det är ju ett slags en insekt som dyker upp var sjunde år. De ligger ju under jorden annars. Så att det är ett smart namn de har valt, eller?
Ja, exakt. Ja, men precis. Och det är därför man tror att de har valt det här som sin symbol. Just precis som du säger, att cikaderna stiger upp i primtalsmönster. Och primtal är ju just tal som inte går att dela med något annat tal. Och rovdjur då kanske föds i stora kullar var tredje år, men om cikaderna då stiger upp i jorden var 13 år eller var 17 år, så det är inte delbart med tre, vilket innebär att de här kommer aldrig krocka. Så de har liksom använt matematiken som ett vapen för överlevnad.
Vet man hur många som har deltagit i det här?
Nej, det går inte att säga i och med att det har utspelat sig i de här anonyma forumen, men vad det verkar så är det åtminstone, eller det är åtminstone tusentals, men det har dragit miljontals uppmärksamhet till sig. Man kan säga att från 2013, då när de här ryktena gick om att människor försvann, så började det här uppmärksammas i världsmedierna.
Hur långt har du kommit då? Har du försökt lösa någon av dem?
Ja, men så att nyckeln för mig blev våren 2023 när jag försökte nysta i det lilla materialet som fanns. För chattrummen där det här utspelade sig fungerade så att historiken raderades automatiskt varje gång man loggade ut. Så det gick liksom inte att veta exakt vad det var som hade hänt. Men jag lyckades få tag i en person som hade befunnit sig i de här rummen och som hade arkiverat över 1 miljon meddelanden. Så det var det som gjorde att jag för första gången kunde se steg för steg exakt vad är det som har hänt? Hur har de här koderna knäckts? Och därifrån, efter att ha kartlagt det, så kunde jag påbörja min egen utredning. Ja, och där har jag nått fram till vad jag tror är ett svar på gåtan.
Alltså, finns pusslet kvar?
Ja, så att när den här gruppen försvann 2014 så lämnade de efter sig en bok som de kallade för Liber Primus, som är skriven i en chiffrerad runskrift. Och än idag så har bara 19 av 75 sidor knäckts. Så det finns en grupp på chattplattformen Discord som har 10 000 medlemmar än idag som fortfarande försöker knäcka detta.
Och sen säger du att människor har försvunnit.
Mm.
Jag vet att det finns olika teorier. En av teorierna var att det är någon säkerhetsorganisation som ser vem som är duktig på att lösa det här, och sen rekryteras de till den då.
Mm.
Och den teorin verkar man ha tagit död på eftersom det var ledtrådar från hela världen, så då är det inte ett specifikt land.
Mm.
Då har man sagt att ja, men då kanske det är ett softwareföretag då, eller någon som söker de bästa kodarna i hela världen.
Mm.
Vad är din teori?
Jag tror att det är det som är så kittlande med detta också, att det verkar finnas starka bevis som pekar i så vitt skilda riktningar. Som du säger, det verkade vara trovärdigt spår att det skulle handla om en underrättelsetjänst, men vilken underrättelsetjänst skriver ett manifest i chiffrerad runskrift?
Ja, det är Sverige då.
Och innehållet som avslöjar... Ja, ja.
Säpo.
Ja.
Troligt om visst.
Nej. Och innehållet som avslöjat är av en så här andlig, spirituell karaktär. Så jag tror snarare... åt hållet med en hackerorganisation, en WikiLeaks liknande organisation som kämpar för ett fritt anonymt internet. Det blev de mest populära teorierna sen. Men det fanns också en detaljerad varning som spreds från en person som påstod sig ha varit del av den här organisationen och som sa att den var farlig och beskrev det som en sekt förklädd till en progressiv vetenskaplig organisation. Så det är väl det som gjort att det finns så många tänkbara spår.
Men att det skulle vara något företag som söker programmerare, är det... Det tror inte du på?
Nej, det tror jag inte. Och,
för att få de bästa liksom?
Ja, alltså det är ju sannolikt på ett sätt i det att Google har arrangerat den här typen av tävlingar just för att få tag på de bästa. Men då har de alltid efter ett par dagar eller veckor på sin höjd avslöjat att det är de som står bakom allt. Och företag när de gör smarta grejer vill ju ha cred för det. Men också det då att det här Liber Primus, det här liksom andliga manifestet, liksom varför skulle Google släppa det? Och det verkar inte leda till dem i alla fall.
Åh, herregud. Men ska man vara rädd för det här då?
Det är ju ingenting som tyder på att någon har kommit till skada, utan frågan är ju snarare, vad har hänt istället? Var har de tagit vägen? Så man kan säga att det var där mysteriet befann sig när jag började gräva i det. Sen har jag fått tag på ett par personer som påstår sig ha blivit rekryterade och som i boken också berättar om sina upplevelser och vad de har varit med om.
Ja.
Och med hjälp av experter och genom att kolla på det här bakgrundsmaterialet så kunde jag leda spåren fram till en misstänkt som inte har varit omnämnd förut men som jag tror har varit inblandad i alltihop.
En nu levande person?
Ja.
Har du träffat personen?
Jag har konfronterat personen över videolänk, för personen bor i USA. Och man kan säga att det här är en person som har rört sig mellan internets skuggvärldar och maktkorridorerna i Silicon Valley.
Ja, precis. Det är lite som det där QAnon som man försökte hitta någon person. Men det lyckades man väl med till sist, va? Eller?
Ja, och det är lite samma dilemma där. Det finns ju en fantastiskt bra dokumentärserie som heter Q Into the Storm som handlar om den här mycket märkliga QAnon-rörelsen där det också var en anonym person som stod bakom. Och där dokumentärfilmaren mot slutet når fram till ett namn. Och den här personen själv förnekade. Men det är så mycket som pekar i den riktningen. Och det blir en lite liknande situation här. Att den här personen som jag har konfronterat förnekade. Men det är så mycket som pekar så jag har svårt att se att det inte skulle vara den här.
Men vad händer när du ser den här personen för första gången? Vad känner du? Vägs ände? Framme till slut eller vad?
Ja, men lite så. Alltså att det var så mycket arbete som har lett fram till detta. Mm. Och är det nu så att jag har samlat bevis som är så pass övertygande att personen kommer erkänna? Eller, som jag misstänkte var mer troligt, kommer personen säga att nej, men, många sammanträffanden, men det är inte jag. Mm. Och det var det senare som blev fallet. Så i slutändan lämnas ju läsaren med, stämmer den här teorin eller kan det vara något annat?
Det låter som den kommer översättas till ganska många språk. Du. Boken, din bok.
Man kan ju alltid hoppas, om inte annat så för att många av de här cikadalösarna som de kallar sig, de som fortfarande försöker knäcka det, de är utspridda över hela jordklotet. Så det vore ju väldigt roligt om de fick läsa den och höra deras tankar om alltihop. Och att det är första gången deras historia, allt som har hänt fram tills nu, sammanställs på det här sättet. Så det hade varit väldigt roligt.
Den här personen då, som du fick kontakt med till slut och som säger att det inte var han eller hon, ljög hen? Det måste du kunna avgöra eftersom det var videosamtal, va?
Personen blev, när jag radade upp bevisen som jag hade hittat, så blev personen röd i ansiktet, började skratta och sa sen att tyvärr, trots alla dessa sammanträffanden så finns inte det där beviset där. Röd i ansiktet, skratt kan bero på nervositet, man kan bli nervös i ett intervjusammanhang, men det kan också peka på någonting annat, såklart. Så det är frågan.
Läsa boken klarar jag av. Men skulle jag vara smart nog att kunna lösa något pussel? Nej, man måste vara väldigt avancerad, eller?
Alltså, grejen med det här var att de som knäckte det arbetade till stor del i grupp och drog små pusselbitar till. Så jag tror att de flesta hade aldrig klarat av kanske något av de här stegen ensamma, för att mycket av det var så komplicerat, men genom att hjälpas åt så kunde man lägga pusslet. Och det är det jag tycker är så häftigt med såna här grejer på internet, att människor tillsammans, tusentals människor, blir som en superorganism som löser grejer som ingen själv hade klarat.
Och i det här fallet då blir man en hel svärm.
Ja, precis, en cikadasvärm.
Cikadasvärm. Jonathan Lundberg, vilken grej ändå.
Ja.
Tack för att du kom hit och berättade om världens största internetmysterium. Och du som lyssnar då, vill du läsa mer om det här så finns alltså boken Cikada 3301 ute i bokhandeln. Tack för att du kom.
Tack så hemskt mycket.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och snart är det ett dygn sedan presskonferensen där polisen i Örebro höll en presskonferens och berättade att det handlade om ett tiotal döda i skolskjutningen igår i Örebro. Idag var statsministern på plats men också kungaparet och så här kommenterade Carl den 16 Gustav det hela.
Jo, det är klart det känns ju fruktansvärt. Jag vet ju att alla, framförallt alla de som bor här och de som verkar och har sitt arbete här, att komma tillbaka och ha det här i bakhuvudet. Och många har ju upplevt det, både fysiskt men även närheten och har känt i spänningen och den fruktansvärda ovissheten i början. Vad var det som hände?
Ja, det är fortfarande mycket som är oklart och på plats i Örebro finns Expressens krimreporter Niklas Svensson. Hur skulle du sammanfatta ditt dygn i Örebro?
Ja, det har ju varit ett oerhört märkligt och sorgligt dygn, skakande på många sätt. Jag var ju på den här presskonferensen igår kväll då vi fick beskedet om att det var ett tiotal döda. Det ändrades ju sen i morse till 11 döda, men det är fortfarande flera svårt skadade som intensivvårdas på universitetssjukhuset här i Örebro. Det har varit ett dygn som också har innehållit väldigt mycket sorg. Vi har sett människor, anhöriga till dem som har gått bort, storgråta i samband med en informationsträff på förmiddagen idag. Det har varit en dramatisk presskonferens med polisen där de talar om gärningsmannen. Och vi har fått veta lite mer om gärningsmannen under dagen. Och jag har träffat kungaparet och jag har intervjuat statsministern om det som har hänt. Det är fortfarande en overklighetskänsla över allting, skulle jag säga.
Ja, både statsministern och kungen och drottningen har alltså varit på besök och det hölls också då en minnesgudstjänst. Vad säger människor som du har mött? Alltså, är flaggorna på halvstång? Hur är stämningen i Örebro? Går du att beskriva?
Det är flaggor på halvstång överallt. Och människor är ju väldigt upptagna av det som har hänt och upptagna av sorgen och upptagna av frågor. Varför hände detta och vem var det som gjorde det här och varför gjorde han det? Det är väl frågorna som man framförallt ställer sig. Men det, jag skulle säga att det fortfarande råder ett slags chocktillstånd i Örebro. Man har svårt att ta in det. Och jag träffade här nu på eftermiddagen en kvinna som gömde sig för gärningsmannen igår i ett klassrum. Hon hörde skotten, kröp in, gömde sig under en säng. Hon utbildade sig till undersköterska på den här skolan. Och för henne var ju läget nu förtvivlat. De var 22 klasskamrater i hennes klass. 6 av hennes klasskamrater får man inte tag i och är troligen bland de döda.
Tack så mycket, Expressens krimreporter Niklas Svensson. Och det är säkert mycket som kommer avslöjas vad gäller det hela dådet då, de närmaste dagarna. Jag återkommer imorgon. Jag heter Lotta. Tacka för mig. Det gör också Kalle, Jeanette och Janne samt vår producent Jeff Neumann. Morgondagens gäst, vem är det? Jo, det är Kaliffa. Vi hörs imorgon efter klockan 16.